Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Apland, og dagens gjest Johan Ingvarsson, som sjefen I Too Good To Go. Velkommen, Johan.
Tusen takk.
Jeg vet ikke om alle vet hva Too Good To Go men du kan jo forklare det enkelt.
Jeg tror faktisk at ganske mange vet det, for det 2 millioner nordmenn som har lastet appen vår, så ja. 50% bør I hvert fall vite det. Men Too Good To Go en app som basically da knytter forbrukere sammen med bedrifter som har overskuddsmat, som de da kan kjøpe til en rimelig penge.
Hvordan ble denne ideen til?
Det startet opp I Danmark I 2015, der det var en gjeng entreprenører som så at det ble kastet mye mat, og tenkte det her må vi prøve å ta tak I. Og så det faktisk sånn at en tredjedel av all mat som blir produsert I verden blir ikke spist. Så problemet ganske stort, ja, stort. Samfunnsmessig. Mm. Og bare I Norge så kaster vi mat til en verdi av cirka 22 milliarder kroner I året.
Wow.
Så at det et ganske stort problem som ikke
Men mange... Men det, altså nå har du kommet og andre, det noe bedring, eller det like
Absolutt.
Ille som det har vært?
Ja, det helt klart en bedring. Men målet da til FN og også I Norge å halvere matsvinnet til 2030 versus det nivå det var på I 2015. Per nå så vi nede på 15% cirka.
Globalt?
I Norge. Sånn siden 2015, ja. Så vi ikke helt I rute, men det gjøres mye, mye bra.
Så hvordan fungerer, hvilken rolle, altså hvordan fungerer da appen og den løsningen dere har?
Ja, så du kan si da en bedrift, det kan være hvilken som helst bedrift som selger mat, det kan være en dagligvarebutikk, det kan være et bakeri, det kan være en restaurant, basically alle som har mat. De fleste har en eller annen mat de ikke får solgt, som enten går ut på dato, eller de har noe dagsfersk, og de vil på en måte ikke gå helt tom heller før de stenger, ikke sant? Da kommer vi inn som en løsning. Så en forbruker kan da gå inn I appen og se I sitt nærområde, og da kan det være masse forskjellige matbedrifter rundt omkring, og så reserverer de en pose, og så går de og henter den til en gitt hentetid som ja. Butikken da har satt.
Så da kan man få en pose med en gammelt, eller ikke gammelt brød, men en brød som kanskje vil bli kastet for eksempel?
Ja, men det som viktig da at det brødet hadde blitt solgt til full pris for 15 minutter siden, ikke sant?
Ja.
Så det ikke dårlig mat, det viktig å poengtere. Det mat som fullt spiselig, og vi tar matsikkerhet på stort alvor, så du har jo på en måte best før dato og siste forbruksdag. Som också för så vidt en vanlig missförståelse att bäst för är inte dålig efter. Men sista förbruksdag måste man vara lite mer påpasslig på då.
Och hur mycket billigare får man maten då?
Vi ger minimum 50% rabatt.
Wow. Så hvis man flink på detta och brukar det aktivt så kan man spara mycket pengar.
Ja, det är helt riktigt.
Hva slags mat går det mest av gjennom systemet?
Vi har egentlig alt mulig. Vi har dagligvare populært, vi har mye bakeri, men vi har buffé-restauranger, vi har ja, à la carte-restauranger, enkeltstående butikker, store kjeder. Så vi har ganske stort omfang egentlig. Hotell, frokost populært. Mm. Så, ja.
Finns det hele Norge?
Ja, det finns I Norge. Vi har ingen geografisk begränsning. Det är så att förbruken går ju själv till butik, ikke sant? Så vi är inte avhängiga av för exempel en levering eller liksom någon som ska köra ut maten. Mm. Där det finns folk och där det finns mat, där är vi.
Så helt praktiskt då I för exempel frukt och grönsaker då.
Ja.
Packar butiken din egen påse och ja. Och priser eller hur den prises det?
Ja, det är butiken själv som sätter en pris då. Mm. Och så på något sätt är det ganska sån likt det ligger som regel mellan sån 40 till 60 kronor ligger de flesta I utpris då. Men det vi har som primärt koncept är det vi kallar för förundringspose. Mm. Så det betyder att du vet inte helt vad du får I posen och visst du går till en dagligvarubutik då kan du få frukt, du kan få fisk, du kan få bröd, du kan få egentligen vad som helst.
Ja.
Går du till ett bakeri så ja, vet du sån
cirka då. Så att folk som kan leva med ett visst förutsägbarhet I livet.
Ja, men det som är lite morsomt är att det har blivit mått ett koncept och folk syns det här är lite göj. Vi har fått någon klager någon gånger till kundeservice.
Och
det är folk som har kommit in och så har de fått välja vad de ska ha I posen från ja. Hyllan liksom så. Är sånt. Ja men det är inte konceptet. Jag ska bli överraskad
liksom. Ja, klart.
Ja.
Men vad är deras ska tjäna lite pengar på detta? Hur är förretningsmodellen?
Ja. Så vi tar då en liten andel av det beloppet som blir sålt för.
Mm.
Basically för att vi tillhandahåller kunden till bedriften sånt sett.
Köper man I appen eller betalar man I kassa?
Man köper I appen ja.
Ja, okay.
Yes.
Och så måste ha det ett uppgör då med butiken ett
kan. Stämmer.
Hur stort mycket omsatte det för I fjol för exempel?
Cirka 35 miljoner.
Wow.
Mm.
Det är bra.
Mm.
Och vem är den typiska köparen?
Och det är också spännande för det är ingen typisk köpare nämligen. Vi har alla åldersspann, alltså allt från 18 år upp till pensionister, kvinnor, män. Så det är liksom ingen sån det här är vår liksom urtypkunde. Det är liksom alla.
Men er det noe man både laster ned appen og prøver en liten stund, eller har du lojale brukere over tid?
Ja, vi har noen. Vi gjorde faktisk en litt sånn her. Det finns en Facebook-gruppe som er liksom for folk som bruker appen, hvor folk legger ut litt sånn poser og diverse. Og da la vi ut for en stund siden om det var noen som på en måte var veldig hyppig bruker, mm. og som kunne tenkes å liksom snakke litt med oss. Det var folk la ut, hadde liksom reddet flere hundre poser, det var noen som var over 1000, og ja, så det noen som er veldig, veldig ivrige.
Opplever du at, er det klima som motivasjon, eller det å få noe billig?
Det var det primært i starten, så var liksom det større fokus. Nå har det liksom skiftet litt, det fortsatt høyt opp på agendaen, men mm. penger har på en måte blitt en viktigere faktor siden matvareprisen og prisveksten i samfunnet generelt har vært veldig høy. Så nå er det liksom litt klimamiljø, men også en del økonomiske faktorer.
Og har du oversikt over hvor mye mat du har reddet, eller for eksempel i fjor?
Ja, så i fjor så var vi på, vi på en måte regner da i måltid reddet av pose, mm-hmm. så var vi på nesten 3,4 millioner.
Wow, mm. så kult. Så dere bidrar godt da til dette målet om reduksjon av massen?
Ja, det vil jeg si.
Fantastisk, så bra. Og hvordan ser denne organisasjonen din ut som håndterer dette da?
Ja.
Er det deg og appen?
Ja, det er meg og appen. Ja. Nei, vi 18 stykker i Norge, ja. Men vi cirka 1100 globalt da. Ja. Vi finnes jo i 17 land, så 15 land i Europa og så USA og Kanada.
Og hva gjør dere 18 i Norge?
Ja, vi er primært da partnerfokuserte, så vi jobber mye mot bedriftene. Så vi har noen som sitter på et salgsapparat og kontakter nye butikker og får de inn, og så har vi noen som sitter og tar vare på eksisterende kundeforhold. Og så har vi en liten markedsavdeling på 2 personer, hvor en person da jobber mot forbruker, og en jobber med partner og gjør felles kampanjer. Og så har vi 2 på kundeservice.
Så når partneren er på plass og alt er i appen, så ruller det og går av seg selv?
Ja, det kan du si. Vi må så klart på en måte følge opp og sikre at vi er fortsatt relevante, og ting ender seg, og bedriftene, som sagt, de tar matsvinn på alvor og jobber mye med liksom egne løsninger også, som vi på en måte heier på også. Mm. Så vi må sikre at vi på en måte gir verdi også ut mot butikken. Mm. Og det som vi har begynt å måle litt nå i siste siden da økonomi har blitt en større faktor, er at vi ser på det som er bra med å ha en app er at vi har liksom all kundinteraktion digitalt, så vi kan på en måte tracka.
Mye tall.
Ja, vi har mye tall. Så vi stiller också någon spørsmål till kunder, sånn, okej, hva syntes du om posen? Och i fjor da, så du kan sätta en score från 1 till 5, och snittet på allt som blev vurderat i fjor var 4,25.
Wow.
Så folk är väldigt liksom happy överlag. Men vi har också spurt sån, okej, har du varit i den här butiken för? Klarer vi att på något sätt in nya kunder in till butiken, ikke sant? Och hvis vi så ser på dagligvaror då, som är på något sätt ett kompetitivt marked, så var det 16% som svarte att de aldrig hade varit i den butiken för. Och vi hade 100,000 som svarte. Så vi hade ganska stort underlag, ikke sant?
Så kul.
Och 49% av de köpte något mer i butiken.
Ja.
Så de på något sätt, det är inte bara det att de tjänar lite pengar på den maten som de eller hade kastat, men de får också kunder till att köpa mer i butiken.
Ja, ja. Men må man komme rett før stengetid? Er det sånn at du må være innom de siste minuttene før det stenger?
Det varierer litt fra butikk til butikk. Hvis du tar et hotell for eksempel, så har de gjerne kanskje en frukostbuffé, ja. Mm. Så da har du kanskje midt på dagen. Noen kanskje selger ut noen brødbakevare fra gårdsdagen, som de har hentet inn på morgenen. Så det finnes egentlig tilbud sånn hele dagen. Det klart, i Oslo så er det sånn, men hvis du drar ut på en liten bygd, så kanskje det litt mer begrenset med tider. Men det butikken selv som på en måte tilpasser den hentetiden til sine egne rutiner.
Ja. Spennende. Jeg tenker at det, var liksom, det å gå etter forundringspakke på et nytt sted må jo være en kul opplevelse.
Ja, det er det absolutt.
Och så må man inom och köpa sig lite extra för då får man kanske en god känsla att man har sparat lite pengar så får man gjort på den måten.
Ja.
Men har du någon idé om vad klimaeffekten blir av detta sån i CO2 och sånt?
Ja, vi har hjälp av någon externa som jobbar med det här för att på något sätt kvalitetssäkra att vi regner ut det här riktigt. Så en pose då regner vi är cirka 1 kilo med mat och det tillsvarar 2,7 CO2-ekvivalenter. Och så kan du omsätta det i på något sätt liksom flyresor och diverse. Men det är ju så att av alla liksom klimagasutsläpp så står matsvinn för 10%. Så hvis det hade varit ett land hade det varit det tredje största landet i världen. Så det är på något sätt ett väldigt stort.
Mm.
Men vi räddar globalt cirka 4 poser i sekunden, men det kastas 40,000.
Mm.
Så det är på något sätt
Det är lite att ta, så
vi är inte helt
i mål. Vem som äger detta?
Det är massa forskjellige privata investorer. Mm-hmm. Så har jag faktiskt inte helt översikt över alla de, men det är privata idag.
Men du sier du har 2 millioner som har lastet ned, det mye. Føler du at du liksom i mål, eller hvor er ambisjonen din i Norge?
Ja, altså, vi har, som jeg var inne på, det kaster såpass mye mat, så det er mye mer å hente. Og vi har ikke alle bedrifter som heller er med. Vi har cirka 4300 aktive butikker som var med oss eller i fjor. Mm. Men det er 15000 steder som säljer mat i Norge. Så ja. Det kanske inte alla alltså en markahytte är också ja, på något sätt ja. Som säljer mat. Mm. Kobberhytte är faktiskt med. Ja. Men så det kanske inte allt som är relevant men det är mer att göra helt klart.
Är vem är de största partnerna kan du säga si det? Vem som säljer mest mat?
Det är vi har någon stora inför dagligvaror, Coop är stora, ja. Meny är stora, vi har några stora bakerier, Baker Hansen. Mm. Vi har också Circle K, bensinstationer, ja, Scandic Hotels, Ton Hotels, ja.
Känner jag faktiskt lite lyst på bakvaror nu.
Ja, exakt. Ja, ja.
Då är det snackar om det. Din CV Johan, du har ju det var ganska spännande.
Ja,
du
bra.
Har gjort
ja.
Ganska mycket rart.
Ja.
Först så det sånn, nå går in på LinkedIn ser på utbildning så sånn 14 utbildningar
ja, ja. Yes. Ja,
ganska mycket fra, men lite in från träningssidan, lite ja. Sån PT och träning ja. Var det där
ja.
Du startade?
Yes. Det har varit min stora intresse då genom livet, träning och det jag brukar mest av min fritid på bortsett från barnen mina. Så det var ganska tidigt klart för mig att det var det jag hade lust till att jobba med. Så när jag gick på vidaregående så hade jag som praxis på ett träningscenter och fick då deltidsjobb efter det. Och så blev det fast och så jobbade jag där och ja, tränade folk och syns det var en grej. Men så fant jag var sån okej, men studier, vad ska jag göra med det? Och så fant jag det fanns någon sån här som hette någon badestudier, sån Gateway College heter det. Ja. Och det var då norskt som hade då norska högskolestudier men som var på måte placerat utlandet. Mm. Så jag flög ner till Cape Town och tog ett halvt år med idrottsstudium där. Så mötte jag då kärleken såklart och då måtte jag flytta hit. Och så var det sån att det öppnades en möjlighet för att bli centerledare på där ett center på Lillehammer. Och jag hade egentligen inte tänkt på måte, den tanken om att det var nog skritt i karriären så. Men så var det sån att han som hade varit centerledare på det centret för mig jobbet jag samman med i Sverige. Så det var extremt random, sån long story. Men då hände jag i vart fall upp där och blev centerledare. Och så var jag det ett par år så tänkte jag, okej, men då måste jag ta tag i studierna igen. Jag började att studera lite sån på, i Sverige kan du studera på högskola på distans på netta utan att det kostar några pengar. Det är på något sätt som vanligt. Så jag gjorde det på något sätt lite för att testa lite ut, lärt lite mer om kost och lite mer om träning och sånt där. Men så flyttade jag tillbaka till Sverige för att ta en bachelor inför idrottsvetenskap. Mm. Men så syns jag det var liksom det var lite sån kedligt att bara studera. Jag syns det gick lite sakte. Men sedan jag hade varit i södra Afrika så var det sån att jag hade någon kurs som jag hade på något sätt aldrig gjort så jag tänkte inte ta full studie. Och så tillfälligtvis så akkurat när vi hade ett studie som jag inte tänkte att ta så skulle Actica som jobbat på öppna ett nytt center på Hønefoss. Så då pratade jag med regionchefen i Norge så att du jag är ledig hvis du vill ha hjälp med för det tog ofta in folk från andra center för att på något sätt få ting igång liksom. Och det gick sån superbra. Vi öppnade ett center ute på Helgelandsmoen på Ringeriksbadet där och jag var där i 6 veckor och jobbat. Jag hade en fridag liksom 7 dagar i veckan så jobbat basically 7 dagar i veckan i 6 veckor och det var liksom jättegøy och det gick väldigt bra och sån där. Och så pratade jag tillfälligtvis med regionchefen om att ja, det var syns det var morsomt och att det var ja gøy och mycket att göra. Och så sa han ja men hvor länge ska du studera och sånt så nej jag har 2,5 år igen då. Ja, men är det satt i sten så säger jag, nej, det är det väl inte, men ja, det är plan, men jag kan alltid höra på någon alternativ. Och så sa han, ja, men då ringer jag till Anders, och Anders var då CEO i Actic på den tiden. Och så dagen efter så pratade jag med han igen, och så sa han, ja, jag pratade med Anders igår, så jag, ja, jag trodde du kunde liksom. Och så fick jag den telefonen av han Anders, och så mötte jag han i Stockholm när jag kom tillbaka från Hønefoss. Och så sa han, ja, du, liksom, vad är planen din och vad tänker du framåt? Så sa han, nej, jag ska studera då och sån och sån. Mm. Och så sa han, okej, men hvis du skulle komma tillbaka till Actic och jobbet liksom fulltid, vad skulle du gjort då? Och så var jag sån, jag hade inte någon plan på det egentligen, men jag sa, jag har ju varit centerledare, så nästa nivå blir på en måte regionchef. Och så sa han, ja, okej, vill du vara det i Sverige eller Norge? Så sa jag, ja, så nu är jag på en måte, känner jag flest i Norge, för jag på en måte i Sverige jobbat jag bara som liksom, instruktör. Han bara, okej, men det kan vi ordna. Och så fick jag jobba som regionchef och flyttade tillbaka.
Fantastiskt.
Ja, så det var väldigt spännande. Och så gick det då 11 månader ut i den jobben. Och så satte jag mig ner med han som var CEO då. Och så sa han att ja du nu så tänker jag att det är dags för dig att ta nästa steg liksom. Och så sa jag okej, vad menar du? Nej men vi tränger en ny på något sätt country manager här i Norge. Och då blev jag sån men jag har ju nettopp startat i den här regionchefen och jag var 24 liksom så det var inte sån att jag var hade tänkt de tankarna men så var sån satt jag 30 sekunder och så men om han som är CEO tänker att jag klarar det så klarar jag väl det liksom. Så då måste jag bara på något sätt tack ja, och så hoppa in i det och så var jag det i 6 år.
Ja, fantastiskt. Mm. Och de studierna du har, de kretsar ju då runt idrott, hälsa, psykologi, kosthåll så lite ekonomin eller då.
Yes.
Ja, måste lära lite pengar
tror jag. Ja, så, ja nej, så det blev på något sätt skifte lite sån i karriären att jag började jobba mycket mer med ekonomi och dessa tingene. Och ja, jag var ju med och på något sätt göra en IPO med Actica så tydligen den globala ledargruppen där. Mm. Utan att egentligen ha någon form för studie på något sätt bakgrund liksom. Så jag lärde ju mycket liksom praktiskt och dessa ting. Så jag tog då ett ekonomistudie, ett bachelor i ekonomi på deltid 50% på distans. Och det jag upplevde var att de mest avancerade kurserna, de var enklare för mig för det var liksom mer sån praktisk tillämpning på okej, hur ska du på något sätt bruka det du har lärt.
Ja.
De första kurserna var väldigt sån teoretisk och sån basic och det var lite sån jag slet lite med det för det var sånt okay, men hur ska jag
matte
applicera det här på verkligheten liksom. Men det upplevde att det fungerade väldigt bra att ta det så jag brukte kanske 4-5 timmar i veckan i snitt eller jag skulle bruka 20 egentligen så var på något ambitionsnivå och komma sig igenom inte nödvändigtvis få högst möjlig karaktär men det var på något sätt enklare när jag hade erfarenheten och komma sig igenom sen så har jag rätt på något sätt du kunde välja på något vill du gå mot regnskap eller ledarskap så jag valde att gå ledarskap så den bacheloruppgaven min skrev jag om destruktivt ledarskap faktiskt.
Ja. Har du upplevt det?
Det har jag. Så
vad är destruktivt ledarskap så det kort?
Definitionen är på något du kan vara enten pro eller anti organisation alltså hvis du jobbar med eller mot organisation och så kan du vara pro eller anti medarbetare.
Ja.
Och hvis du är anti en av delarna så är det per definition destruktivt.
Ja.
Så det som icke då är det som är konstruktivt ledarskap är att du på något sätt jobbar både för bedriften men också de ansatte som du leder.
Är det många destruktiva ledare?
Många som är det obevisst.
Ja.
Så vi gjorde faktiskt en studie då i den bacheloruppgaven och det var över 50% som hade upplevt det. Så det är ganska vanligt.
Hur märker man det?
Vi stilte någon forskjellige spørsmål, så det finns någon på något karaktärsdrag och någon på något ting man gör. Så må du på något nå någon värdier i de spørsmålene for å oppnå det. Men opplevde vel när vi pratade lite närmare folk att det var många som kanske inte tänkte över sin atferd och hvordan
det är. Det är väl som menar att vara destruktive.
Ja. Någon gör det, men inte de flesta,
Nej, det vi hoppas inte är så många. Men detta går från att vara personlig tränare så blir du då egentligen leder en till att bli centerleder hvor du leder en gäng. Det är kanske inte så stor skillnad eller?
Alltså på det centret var det ganska lite center. När jag började så var det 4 andra ansatte. Så det var inte liksom
är nästan PT det.
Ja, det är nästan PT. Så det var inte liksom som väldigt krävande, men så är det klart när du börjar att gå upp liksom till regionchef, du måste leda folk på distans, du ska leda andra ledare, så måste du på något sätt reflektera lite grann och tänka lite på hur du ska styra det. Och där jag jobbat på Actic så hade vi många som jobbat deltid, de hade det som på något en sidogeschäft så också ting man måste ta en värdering på hur man ska leda.
Men har du reflekterat du runt hur leder du vill vara, vilken ledarstil du skulle stå för?
Ja, jag syns det med ledarstil är liksom ett intressant tema. Jag vill hävda själv att jag inte har någon ledarstil.
Det tror jag du tar för.
Jag har sin stil, men på något sätt jag prövar att tillpassa mig den jag leder och på något sätt organisationen jag leder. Så i någon tillfälle så kräver det en mer direkt ledarstil, kanske lite mer auktoritär ledarstil, men någon andra gånger så tränger man att vara lite mer lyttande och kanske undersökande och på något sätt coachande och hjälpande. Så säkert så att jag har en stil, men jag prövar väl bevisst på vem är jag leder, vad är målen till person, organisation och så vidare och tillpassa med det miljöet då.
Och så på ett tidspunkt så gick du ut av träning och över i Foodora. Hur skedde det?
Jag hade varit i Actic i 12 år. Och kände väl att okej, men nu är det snart så att jag gror fast här så enten så gör jag det eller så må jag pröva ut något annat. Och så var jag också ett skifte i livet hvor jeg skulle få barn och jag hade väldigt mycket racing. Vi hade ju center i 13 fylker och vi hade huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Tyskland där vi var lite igen. Jag var lite sån mentor och hjälp han som var country manager i Tyskland. Så jag var sån okej, men nu är kanske tiden passar ganska bra. Och så var jag sån okej, men jag har ju faktiskt ingen utan så jag har bara gjort det här. Ganska sån prestigelös så jag hade inte något behov att liksom gå till en country manager stilling eller tillsvarande så jag var sån okej, jag kan tänka mig att gå ner ett par trinn på liksom hierarkistigen. Också för det att jag på något sätt skulle få barn och visste inte helt hur det blev. Jag tänkte att okej, hvis jag har en jobb som är lite enklare för mig på något sätt så så kanske det. Och så sökte jag lite forskjellig och så kom jag in på Foodora och då var jag egentligen en team lead stilling så jag var på något sätt på
Var Foodora ganska nytt då?
Ja, det här var ju då i 2019 så när jag började så var vi cirka 50 stycken på det kontoret. När jag slutade var vi 350 så, ja, så det vuxte en god del. Ja. Men jag blev då ansvarig för det som kallades för fleet management som basically styrte budbasen. Så det handlade om rekrytering av bud, schemaläggning av bud, planläggning och prognos av ordre, tall och diverse sådana ting. Men så var jag lite heldig då att hon som var dagledare, Elisabeth, som också varit med på den här, hon blev gravid och skulle ut. Och så var det så att min ledare som var head of logistics då, trådde in i som vikar för henne.
Ja.
Så då följde jag med, så det är logistics. Så det tog väl bara 6 månader, tror jag. Så jag var liksom så länge i den teamlead. Eller det var 6 månader till jag fick lite om det, så tog det lite tid hon försvann ut. Då. Men när hon kom tillbaka sen så ville han som då hade varit logistics gick tillbaka till honom, han ville göra något annat. Så han blev i sällskapet, fick en ny roll, men då fick jag den rollen fast. Då.
Kul. Var det en stor forskjell? Altså det å bytte fra et selskap til en annen, var det forskjellig kultur veldig annerledes?
Ja, det var veldig annerledes. For Actic var ganske, det startet i 95, var ganske etablert, på en måte mye handlet om effektiv drift, marginer, ikke så mye om tilvekst, men på en måte bare å holde seg der vi var.
En klassisk bedrift egentlig.
Ja, til Foodora som bare skulle vokse. Ja. Og så kom pandemien, ikke sant? Ja. Vi hadde liksom kjempeøkning i etterspørsel, jeg husker første gangen som
for dette sånn typisk startup med investerte penger som bare vokser.
Ja, det var bare det var alt som helt og jeg husker første gangen jeg var med på å lage et budsjett så fikk jeg liksom kjeft fordi jeg hadde for lite folk i budsjettet, jeg måtte putte på mer folk, og jeg bare sånn, oi, jeg vant til å på en måte hvor kan du kutte, hvor kan du liksom trekke ned kostnader, men her var det bare pøs på, så det var en veldig sånn aha-opplevelse og en veldig annerledes måte å jobbe på så jeg veldig glad for at jeg på en måte kom inn i en sånn bedrift og fikk på en måte den andre siden.
Men det er jo, altså når man da ikke avhengig av at du skal tjene inn alle kroner, du skal bare vokse, hvordan skalerer man da? Hva måler man på liksom?
Yes. Nei, altså det gikk jo på ordretall, det var det som var det viktigste på en måte. Og så var det sånn, vi så på innkjøp av klær og utstyr til bud for eksempel. Jeg så sånn, åh, her det så mye å effektivisere, det, vi kan gjøre det her så mye billig, men det var sånn, drit i det. Det var ikke viktig liksom. Det var ikke der vi skulle...
Bare få nok klær enn oppbud.
Det var med sånn, ok, hvis det ikke blir... på en måte effektiv liksom, transport ut til de andre byene og sånt, samme det, bare få det ut. Så hvis vi må sende det med ekspressbud, så gjør vi det liksom.
Du var der et par tre år, hva lærte du mest i Foodora?
Jeg skulle nok si det der med å vokse og på en måte sette liksom kostnadsbildet litt side. Det med på en måte å investere for å vokse, og at man kanskje trenger litt mer folk enn det som for meg var naturlig. Og man trenger liksom å være litt sånn, se litt mer frem i tid. Ok, hva kan være behovet om en liten stund liksom? Så det skal jeg si var den største læringen.
Og da hadde du kommet deg over fra noe som var fysisk som et treningssenter til noe som var en app. Da har du kommet inn på hjemskjermen, så det var naturlig å gå videre til Good to Go. Hvordan skjedde den reisen?
Ja, det var litt tilfeldig. Jeg ble kontaktet på LinkedIn av en rekrutterer i Good to Go. Og var jo i utgangspunktet ikke liksom interessert i å bytte. Men så synes jeg, for jeg visste ikke så mye om Good to Go, og jeg hadde ikke appen selv og sånt der. Men så, når jeg leste litt mer, så synes jeg liksom det var väldigt spännande på något det den mission som tycker du hade med att reducera matsvinn och liksom varit upptatt av det i privatlivet och inte kasta mat och på alltid spisa upp det jag tar på tallriken och sånt. Och så tänkte jag okej, men jag söker och så blir jag med. Och så fick jag så väldigt bra intryck i under processen liksom. Så min chef sitter i Danmark fick möta henne och så blev jag också flydd ner till Köpenhamn för att möta hela den globala ledargruppen och ha möte med alla de en till en. Och så var jag sån, okej, men fått väldigt bra intryck av kulturen här, bra gäng. Men jag måste checka om det också gäller för den norska verksamheten. För jag hade ju inte mött någon.
Hur stor var den då?
I Norge? Ja. Cirka samma. Ja. Så inte någon väldigt mycket större än då. Så jag bad om att få ett till intervju faktiskt för att möta liksom den norska ledargruppen. Och så fick jag liksom intryck av, okej, det här är samma sällskap. För det är inte alltid som i Foodora så var vi Delivery Hero, stort tysk koncern, hade verksamhet i hela världen. Det var inte liksom helt samma kultur i alla delar av verksamheten. Naturligt nog för att det var så stort och det var olika brands och vi hade olika kärnvärderingar och allt möjligt liksom. Men jag upplevde det här var liksom okej, det är det samma. Som jag pratar med CEO så är det som att prata med liksom, head of sales lokalt. Så det var liksom triggen för mig lite grann att gå över.
Hur mycket betyder kultur för en verksamhetssuccé?
Jag syns det är extremt viktigt. Det på något sätter lite föringen för hur vi ska vara på jobb och hur vi ska samhandla med varandra. Så visst det är inte tydligt och visst det är liksom hänger på grepp så får man fort mycket andra problem att det är, ja, man rekryterar fel människor till fel roller och man ja, har en tydlighet i hur vi ska nå målen som vi har satt.
Hvordan, eller går det att förändra på kultur? Altså, har du försökt göra någon förändring på kulturen i Too Good To Go efter att du kom in?
Nej, jag syns den har varit så pass bra. Att jag har jobbat med att förstärka den som har varit där.
Ja, ja. Vad är bra med den kulturen?
Den är väldigt sån, vi jobbar samman. Och det startar egentligen med på något sätt toppledelsen. Så hon som är ledare för det vi kallar för independent partners, alltså liksom inte tillhör en kedja. Hon är ganska ny i ledarrollen. Har jobbat i Too Good To Go länge, men är ganska ny och ja, tränger då lite input och lite hjälp och sånting. Och då har hon spurt hon som är vår CEO om hon kunde få en mentor-team med henne. Och det säger CEO ja till. Och så hjälper på en lokal ledare i Norge, sant? Och när vi har sån måntliga resultatrapporteringar så upplever jag att det är sån, ledaren säger okej, nu vi kan hjälpa dere med. Okej, hvis noe inte går som det ska, är det något som de kan bistå med. Det är fortsatt på något sätt vi lokalt som är ansvariga, men det är inte så att de pekar finger på oss och säger att det här var dåligt.
Det är inte kräving, det är mer ett tillbud.
Ja, yes.
Det skulle säga som det bör vara.
Ja, det syns det. Ja. Och det är liksom det genspelar på något sätt hela organisationen så hvis vi ser att okej, i UK så är det gode på att göra ett eller annat, då spör vi UK, hej, kan vi få lite tid av det för att förstå lite mer av vad det som funkar bra här och folk är väldigt som på tillbudssidan på det.
Men är du en annan typ av ledare nu än du var i Actic? Eller är det annorlunda?
Ja, det skulle jag säga. Alltså det som är forskjellen, när jag jobbet i Actic så började jag på golvet och så gick jag alla trinnen upp till topp. Så jag hade gjort alla delar av verksamheten. Jag hade vaskat duscher, toaletter, jag hade tränat folk, sålt medlemskap, lagat kampanjer. Gjort allting. Så där jag kunde på något sätt göra alla jobber. Och så kom jag till Foodora, där jag inte kunde göra. Jag var inte expert på orderprognoser, på måte schemaläggning av bud, på hur liksom, det tekniska funket och sånt. Och då var jag sån, husket, jag tänkte okej, här må jag liksom enten så må jag gå skickligt in för att lära mig allt för att kunna liksom leda eller så må jag stole på att de som har de olika expertisrollerna är goda nog och att jag på något sätt förstår hur de hänger samman. Så det skulle jag säga var det största skiftet. Och som jag också på att gör mer av i Too Good To Go också, att okej, jag tränger att ha en förståelse för alla processer och hur vi jobbar, men jag tränger inte vara bäst på alla tingarna. För då kommer jag också till att bruka mycket mer tid på det och då liksom, det är därför jag har ansatte som ska på att göra sin jobb så ska jag helst inte blanda mig så mycket i det.
Hur brukar du tiden? Vad går du mest tid på?
Jag brukar ganska mycket tid faktiskt på utveckling av människor. Och det är något som jag också är väldigt upptatt av generellt och har liksom varit också siden Foodora. Så när jag kom in i Foodora så var jag då team lead som jag nämnde. Och så blev jag head of logistics. Och jag hade 4 stycken som rapporterade direkt till mig när jag slutet. Och ingen av de var i de ledrollerna när jag började. Så jag på något sätt byggt alla jobbet i sällskapet, men jag byggde på något alla upp till att ta ett ledaransvar. Och detsamma med nu så har jag 2 ledare lokalt i Too Good To Go. De var här när jag började, men de var inte ledare när jag började. Så jag brukar ganska mycket tid på att på något sätt ja, share my knowledge då, och på något sätt få det ut mera i vardagen då. Och så brukar jag en del tid på något sätt på det som handlar om våra partner och liksom involvera mig. Det är inte så att jag är ute och möter partnerna liksom varje vecka. Ibland gör jag det. Men att förstå lite sån, okej, vad är partnerne sine behov, hva trenger de for å på en måte også kunne da voice det videre opp mot vår globale organisasjon som jobber med utvikling og sånne ting.
Dere driver jo, det jo en slags salgsorganisasjon du skal få folk til å laste ned appen, du skal få folk til å bruke, men det annerledes fra en på å si, blodkommersiell organisasjon, det at dere har et slags purpose og bidrar på noe godt for verden også?
Ja, det skulle jeg si. For det jo sånn at...
Alle vil jo si det, men tenker du at det betyr noe som leder? Altså, gjør det lettere å lede?
Ja, det skulle jeg si. For at, jeg kan sammenligne litt med Actic. Det var veldig mange som jobbet der som var veldig interessert i trening.
Ja.
Som jobbet der fordi at de likte trening, og det var liksom... lett å få de motiverte. Hvis du sammenligner med Fedora da, der du har da budbasen spesifikt, det var ikke så mange som jobbet som sykkelbud fordi at de likte å sykle. Noen gjorde det, men de fleste var der for å tjene penger.
Ja.
Det var liksom en deltidsjobb, det var liksom enkle penger. Så motivasjon, liksom, ja men sett på den här vintern här, det har inte varit så morsomt kanske att cykla runt i Oslo. Så pengarna på något sätt varit det. Vi hade ju tariffavtal med våra bud där, så vi satt ju mycket och diskuterade där, men det kommer ju till stycke om det, men här igen så är det de som jobbar hos oss är upptatt av matsvinn och miljö och disse tingene och på en måte det som är fint med vår organisation att liksom hver pose vi säljer på en måte gör ju något gott, så businessen och purpose det går liksom hånd i hånd sammen.
Och vad spiser till lunch? Är det gammal
eller? Ja, hotellfrukost är faktiskt ganska populärt till lunch på lunchbordet till Göteborg. Vi har ju kontoret borta vid Jungstorget. Det är massa hotell där som har hotellbuffé till Good to Go.
Ja. Så du går an att leva ut brandet?
Ja, da, absolut.
Men du, jag tänker på den du är ju då svensk utgångspunkt, jobbar och bor i Norge, gott integrerat i Norge och så jobbar du med en dansk organisation.
Ja.
Vad är dina reflektioner runt de tre landes förretningskultur?
Ja, det är spännande.
Det har du skrivit stora böcker om, men vad är dina erfarenheter?
Yes. Nej, det är klart att det är forskjeller, helt klart. Danskene är ju lite mer europeiska, lite mer rätt på sak. Väldigt sån direkt sån generellt. Så jag skulle säga liksom att norrmän och svenskar är lite mer lika varandra så. Men svensken är lite mer sån pratar på generellt grundlag då, men det är sån det är ju vanligt att en svensk bokar ett möte klockan 4 på en fredag, ikke sant? Det sker inte i Norge. Då har man rätt på hitta liksom. så det är lite den här på måte upplever att svenskar är lite mer inte som ambitiösa men de på något sätt är lite mer framåtvänt så medan norrmän är lite mer laid back skulle jag säga och det måste man också tänka på när man ska leda för det syns jag är liksom ett en viktig kultur då igen på något sätt kultur kan man snacka om på olika nivåer men ett lands kultur och måten att leva på är också en viktig
del. Vad bör vi lära svenskarna och danskarna?
Gör ting fortare.
Ja.
Skulle jag säga.
Si. Det är liksom,
ja, generellt så gör det, ja. Skulle jag säga. Si. Vi tar liksom sån nu börjar folk redan snacka snart är det påske så vi tar det till påske.
Ja.
Och det ser du inte på samma måte i Sverige och Danmark upplever jag. Så lite den här på måte okej, okay, men kan du göra det nu? Låt oss göra det nu. Det är väl liksom den största lärdomen tror jag.
Och sen en annan ting för lite i bakgrunden igen du har ju då jobbat mycket med träning och hälsa och kosthåll och så vidare. Hur tänker du förhållandet är mellan det att vara en god ledare och det att faktiskt hålla sig i form? Betyder det något?
Ja, alltså det är ju forskat massa på att har du god hälsa så presterar du bättre också på jobb. Så det är absolut något som jag sätter högt och syns är viktigt. Och det har också brukt sån inemellan i samtal med ansatte til meg da, som kanskje har slitt litt med at det har vært mye sykdom eller andre ting, så har vi satt inn på en måte i våre medievisamtaler, okay, trening, vi lager en treningsplan og så følger vi opp det som en
kopi. Så du er pete for dine
medier, eller? Ja, det har faktisk skjedd, så jeg synes den er viktig. Ja.
Så bra. Men jeg vet at du har vært gjest på en annen podcast som heter OKR-podden. OKR, det står for altså Objective Key Results, som er en slags målemetode.
Ja.
Fortell hva den metoden betyder för det?
Jo, den är med på att sätta liksom en tydlighet i vad vi ska driva med. Objektiv idag är på något sätt riktningen, var vi ska och key result är hur vi målar att vi har uppnått det. Och jag har jobbat med OKRs på lite forskjellige måter. Du kan ha ett sällskap har OKRs och så trillar det ner till varje enkelt avdelning som sätter sin egen och så vidare.
Är det omtrent samma balanserad målstyrning som begrepp och så är det vet om det är något samma?
Ja, alltså kärt bara många namn. Så men OKR upplever jag har vi införde det Actic rätt för slutet vi hade det för Dora och vi har det här så jag liksom relativt vanligt tror jag att man brukar det. Och, men min erfaring är att det är viktigt att det som sällskapet har som objectives hänger samman med vad avdelningen har för objectives. För hvis sällskapet ska gå till vänster så kan inte liksom ett lokalt land gå till höger. Då hänger inte samman på något. Så det är viktigt att man klarar att översätta det ner. Det tränger inte nödvändigtvis vara akkurat detsamma. Men det må vara på något sätt samma
Det må vara ett tydligt hierarki i målene.
Ja. Ja, det må vara liksom samma rättning i målsättningen man har.
Man skulle tro att alla hade det, men det är kanske inte slik.
Tror kanske inte det, nej.
Vad är hemligheten för att få det gott till?
Det viktiga är att ha en god process på det, skulle jag säga. Mm. Att det är tydligt, okej, när ska vi sätta målen, när ska vi evaluera målen, vem ska göra vad i det här, och att det är transparent, att alla kan se allas mål. Så vi hade det i Fedora till Libre Hero, och vi har också det tycker jag att hvis jag vill se vad tech ska jobba med, så har jag tillgång till det. Jag kan se vad som är viktig prioritering för.
Kan du också se vilken grad det lyckas?
Ja, ja, yes. Så
skapar det ett press då
att alla Ja, på en måte.
Mm. Det är som en öppen karaktärbok.
Ja, eller ja, lite grann så. Mm. Och så kan det vara så att man har något som ett objektiv som är relevant för flera avdelningar och så har de olika key results under det, sant? Då kan man också se, okej, hvor må vi lägga lite extra tryck och hvor på måte, må vi fokusera mer. Och så delas det här då på sådana town hall som vi har med liksom, sällskapet sina, okej, hvordan går det med det här? Och då är det gärna en som är ansvarig för de olika områdena som presenterar och pratar lite om.
Kan du ge exempel på några OKRs där har hos dere?
Ja, så exempelvis så har vi något som handlar om folken i våra. Så vi sätter någon mål på trivsel och vi har ju sådana engagement service och sådana ting. Vill ha det på ett visst nivå, säkert att vi har god på att gå med det. Men så har vi också en del om innovationer och nya ting. Vi har något som nyligen sett som heter Good to Go Platform. Som nu är vi på något nödventilen, inte sant? Mm. Men Platform är ett slags verktyg som jobbar lite mer med forecasting och som ser lite på okej, det du har av mat, vad ska du liksom göra med den? Ska du kanske donera maten du har? Ska du sälja den med Too Good To Go? Eller ska du ner priserna för exempel? Så den kartlägger eller du har liksom översikt över inventariet.
Du går egentligen lite längre in i driften till de verksamheterna.
Det kan du se. Så nu har vi någon objektiv runt det. Okej, hvordan ska vi liksom få det här ut i livet? Hvordan ska vi få det här till att bli relevant för våra samarbetspartnere och på något sätt sälja in det?
Spännande. Mm. Du, som du sa, så är ju då väldigt mycket jobben handlar om marknadsföring och salg och få nya brukare. Vad är det viktigaste du har lärt när det gäller det att få fler folk med på partner för exempel?
Ja, det viktiga är att förstå deras behov. Någon är upptatt av bärkraft, någon är upptatt av pengar, någon är upptatt av omdöme kanske. Mm. Så det är det på något sätt. Det är inte så att en pitch funkar för alla. Du måste liksom lära och förstå och känna bedriften och förstå deras verksamhet och var skon trycker på.
Hvordan gör du det?
Stille spørsmål. Det är på något alltså först måste vi möta folk och få liksom få snacket med dig. Du kan göra massa antaganden och läsa rapporter och sånt, men du måste liksom finna folk och ställa frågor och förstå vad som är så viktigt för dem.
Och när det gäller att få brukare att ladda ner appen då det blir lite annan psykologi. Vad brukar du vad har mest effekt där?
Ja, alltså det går lite av sig själv faktiskt helt ärligt. Vi brukar väldigt lite pengar på att få folk till att ladda ner appen. Så vi är ganska populära. Det är många som vill prata om oss och vi efter vart år i slut så vill alla nästan lokala visor runt om i Norge skriva om okej, vem har det mest i Too Good To Go, vilka bedrifter är populära och sånt där. Så jag har varit massa ute i lokal media runt om i Norge och det driver mycket brukare att de på något sätt ser oss och så är det mycket word of mouth och sånting.
Man tänker ju kanske att det att bruka apper och den typen ting att det är mest kanske för de yngre. Har du några övre, hur är det pensionisterna på Too Good To Go?
Det är faktiskt också ganska goda. Ja. Så vi har en god del som är både över 70 och 80 år som brukar appen.
Kul. Stora möjligheter. Ja. Får du också mat från offentliga städer? Alltså kastar väl mat på sjukhus och sånt? Klarar du att få tag i det också?
Vi har ju någon kiosker sånt som ligger inne på sjukhus och sånt ting som är med. Vi har också någon kantiner runt omkring som är med, så absolut.
Spännande. Så totalt sett, Johan, vad tänker du har format din Er det noen opplevelser som har formet deg mest som leder I den tiden? Du begynner å bli, har vært leder.
Ja, jeg begynner å bli gammel. Nei, jeg husker en ting som, som jeg har liksom virkelig tatt med meg I, I reisen I lederskap, og det var når jeg ble da country manager Actic. Så träningsbranschen var kan du säga ganska underutvecklat för det. Jag tror det var sån cirka 500 träningscenter I Norge I 2012 och så växte det till över 1000 på ett par tre år bara. Så konkurrensen blev på något sätt något helt annat. Så när jag på något sätt jobbat själv på golvet så kunde du basically öppna ett center så kom det folk. Du kunde ha en annons, jag husker I 2011 var det tror jag så hade vi då en annons I GD på Lillehammer om att vi hade 15% rabatt på medlemskap en vecka och så kom det 100 stycken liksom.
Wow. Det var då.
Ja, det var då. Och det skedde på något sätt inte längre när det blev större konkurrens så vi måste ändra ganska mycket på att okej, okay, nu måste vi vara mer aktiva ute, vi måste ut på stand, vi måste på något sätt lägga tydligare marknadskampanjer, vi måste på något sätt dreja om driften vår lite grann och vara lite mer ut på något sätt. Och jag var ganska oerfaren och hade någon ganska liksom auktoritära direktledare och på något sätt tog med mig den stilen in. Så första året I, som jag var country manager så hade vi hade 25 centre. Vi bytte ett centerledare på 13 centre. Någon var naturlig, någon fick nya jobb internt och så vidare, men det var ganska stor turnover. Och när jag ser tillbaka på det så var det sån okej. Lite mer, gå lite mer in I på måte, förstå hur folk är, inte bara pek med hela handen och säga att nu ska vi göra sånt. Det var viktigt att vi gjorde sånt och att vi gjorde det fort. Kanske kom svensken lite in där att vi gör det nu. Men på något sätt, bruk lite tid på ändringen, få folk att förstå varför vi ska göra ändringen. Och vi hade en intern organisationsändring I Too Good To Go ganska fort efter att slutet, eller efter att jag begynte här. Och då var det var någon liksom ändring I roller. Mm. Vi måste faktiskt la någon gå. Och det var liksom en global ändring, men den gick väldigt smärtefritt och det var liksom vi fick ingen liksom caser på eller någon sånting. Men brukte väldigt mycket tid på att liksom förstå okej, vår stora organisation, vad är viktigt framöver, förklara det tydligt. Och på något ja vi hade någon deadlines och någon liksom ting vi jobbat mot men verkligen liksom förstå de du pratar med och de du ska ändra på.
Så det brukar nog tid på ändringsprocesser.
Ja, det skulle jag säga.
Si. Involvera folk.
Ja, på något sätt vara övertydlig, kommunicera. Det håller inte du har sagt det en gång, du måste säga det 10 gånger liksom.
När koser du dig mest I jobben?
När det går bra. nej, jag syns det är morsomt att jobba med folk som är ambitiösa och som liksom har stora planer och som på något sätt ser nya möjligheter och så för jag är liksom nödvändigtvis så god på det själv. Jag är mer på något sätt en utförare. Jag är god på liksom att implementera ting och få ting gjort. Men är liksom gör ting I system och struktur. Jag har ett gott exempel från när jag jobbade I Fodora som jag också lärt så han som var min ledare, han var väldigt sån här trigger liksom kör på. Men jag var lite mer sån okej, la oss göra ting I process. Och så skulle vi då ha någon fler folk. Och jag visste att han var utålmodig. Han var norsk men mer utålmodig än mig. Och så sa jag okej, men ge mig till torsdag nästa vecka så ska jag liksom se lite grann på vad vi ska bygga en organisation liksom vad ska vi ha för medarbetare. Och så visste jag att han på något sätt var utålmodig så hade vi en check in på tisdagen så sa jag ja, jag är nästan färdig. Jag tänker sån och sån men ge mig till imorgon. Du ska få det för deadline liksom. Och det han gjorde då efterpå var att han gick till vår rekryteringsavdelning och sa vi ska ha den här rollen, please sätt igång. Och då blev jag först sån, oh shit, men jag var ju inte färdig. Men grejen var att vår rekryteringsavdelning brukade också tid på att komma igång. Så de skulle ju inte posta någon annonse samma dag oavsett. Men då fick vi igång processen fort på det. Och när vi klarade att finna liksom den, det tospannet där, med att jag på jobbar med kvaliteten och utförelsen och någon som på något sätt skyter idéer och liksom drar oss framöver, då trivs
jag. Är du happy?
Yes.
Så bra. Helt till slut, Johan, hvis du ska ge tre goda lederåd till en ung ledare, vad vill det vara?
Ha god selvinsikt, det kanske är vanskligt att säga, men på något sätt lär känna dig själv och vet på något sätt var du är god och var du inte är god och var liksom öppen och ärlig med det. Tillbaka till när jag tog över Actic då som 24-åring som country manager så hade en av de ansatte, han grundlade firman när jag var 6 år gammal. Så jag blev hans ledare och han hade liksom varit med helt sedan start. Og det sånn, da må du være litt ydmyk over det, ikke sant? Og han som var det, jo, han ringte faktisk han og sa det, jeg har tenkt å gi Johan den jobben, hva tenker du om det? Og han var sånn, jeg spiller ingen rolle hvor gammel han liksom, så lenge han god i jobben. Mm. Så vi hadde liksom en god dialog. Men på en måte var litt bevisst på det. Og det neste tipset vil jeg liksom, gjør ikke antakelser, finn ut av ting. Hvis folk gjør ting som du synes virker rart, still et spørsmål. Mm. Og på en måte, ta ikke beslutninger basert på det du tror. Og det andre er, ta tak i ting med en gang. Hvis det begynner å murre et eller annet, du synes at det virker som er litt rart, still et spørsmål. Prat med personen. Mm. Liksom, jo fortere du får ta tak i det, jo mindre blir problem, og jo fortere du får det løst. For det kan være misforståelse, det kan være forskjellige oppfattelser. Ja,
hvorfor tror du mange venter for lenge?
Vi er litt konfliktsky da.
Ja.
Altså, vi synes det er litt ubehagelig å på en måte stille det spørsmålet. Men det, liksom, det finnes noen teknikker for å på en måte ikke gå direkte i frontalangrep. Du kan stille et enkelt spørsmål, så finner du ut litt mer. Mm. Så kan du spørre. Og så lærte jeg en gang av en lederutvikler som heter Vigdis om noe som heter giraffmetoden. Mot noe feedback på. Det at du liksom sier, ok, dette har skjedd, så her opplevde jeg det som skjedde, og jeg ønsker at det her blir endringen. Mm. Så en ganske sånn enkel feedback-metode som på en måte også knytter an til en følelse, for at mye av atferd er jo følelsesstyrt.
Absolutt. Mm. Så bra. Spennende å snakke med deg. Tusen takk for at du kom til Ledertid, Johan.
Tusen takk.
Lederliv en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Christian Apeland. Og du hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole@apeland.no. Takk for at du lytter.